Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sätta press också, ja. Så vinner Lindbom.
Gör mål också, gör mål också. Ja!
Ja, vad sa du? Leder man med 4-1, då kan man väl chansa. Det är precis det Carl Lindbom gör. Han inleder den här dagen med att ta emot guldgallret som årets junior i Hockeyallsvenskan. Och han krön.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Och som ni hörde så är det ju så att det här är dagen efter vi spelar in torsdag kväll. Och igår var jag och Fredrik Söderström på plats i Globen och såg en häftig match mellan Djurgården och AIK. Matchen kanske inte var så där, men det var ju Carl Lindboms kväll, kan vi ju lugnt säga. Och Dagen, du får ju inleda då, som kanske såg lite av det här från tv-soffan. Hur uppfattade du allting med guldgallret och dessutom det här målet då, som ju blev crescendo på något sätt?
Älskar när målvakten försöker skjuta så där. Älskar när de testar det. Härligt att den gick in. Kanske inte var det bästa skottet, var han inne på också. Men trycker dit den, har det. Jag har faktiskt varit med om det 2 gånger i min egna karriär. Joel Gistedt, hästen borta. Men också Micke Andersson som gjorde mål. Men då var det att de gjorde självmål. Så var det den som var sist på pucken som fick det. Så 2 gånger har jag varit med om det. Men annars en bra match av Djurgården, tycker de håller borta AIK på utsida mycket och för verkligen spelet under hela matchen, som vinner välförtjänt, tycker jag. Jag tycker att AIK är ganska uddlösa under hela matchen, men Djurgården visar prov på att de har en nivå som är väldigt hög.
Det blev ju inte alls det vi hade förväntat oss. Och jag tror att det finns flera förklaringar till det. En är att det faktum var den fjärde av 4 derbyn i grundserien, och för varje match som har spelats har ju det här nyhetens behag och den skärmen som vi såg i första matchen klingat av. Rent spelmässigt så tycker jag att det var en besvikelse, framförallt från AIKs sida. Jag tycker att Djurgården får matchen till ett mer gynnsamt läge. AIK kommer inte upp i arbetsinsats. Jag tycker inte man får det fysiska spelet som var nyckeln i det tredje mötet mellan lagen, och man hade inte den där pushen i tredje perioden att faktiskt gå för det. Och det tror jag också förklarar varför Anton Blomqvist, när han var i studion efter matchen, också såg väldigt besviken ut. Djurgården å andra sidan tycker jag har stabiliserat sig. Jag sätter det i ett större sammanhang. Jag tycker att över tid så har de blivit mer effektiva på sitt sätt att spela hockey på. Det är mindre underhållande, det är mindre riskfyllt, det är mindre på chans. Det är mer konsekvent, man vet att lägena kommer att komma, vi kan spela lite grann på motståndarnas misstag, man är lite mer samlade. Så att jag tycker att förutom att man vinner ett derby som har betydelse, så tror jag att det var, är, för mig är det ett tecken på att Djurgården är på rätt väg, att man har hittat sätt att spela på som är vinnande.
Sen har de hittat rätt lite också, jag tycker Lisberg, Lund Forsberg driver det här laget framåt. De gör jobbet i defensiv, men också igår tycker jag att de tog för sig offensiven som var väldigt bra. Jag tycker de komponerar varandra bra, har fått spela under en längre tid och ger också, det är lite frukt. De har ju haft mycket skador och inte hittat den här kedjeformationerna på samma sätt, men den kedjan visar verkligen vägen igår. Jag tyckte att Forsberg framförallt visar klass i den här matchen.
Ja. Även om du var offside på det där första målet som vi kunde konstatera, det var ju rätt tydligt det, men det går ju inte att göra så mycket åt. Och hade ska de, ju sägas det också.
Hade de domarna med sig?
Ja, det får man ju se. Men noterbart med det är ju det att det var ju ingen egentligen som uppmärksammade det där alls, utan det var ju en kollega till oss som hittade det där i reprisbilderna. Bara, det är ju offside. Och det var inte så många som tänkte på det innan. Vad spelmässigt om i Djurgården, och nu lät ju, vi hade ju Linus Klasen hos oss i pausen, och han sa ju det att förhoppningsvis nästa vecka, och det låter som att några spelare till kanske kan vara aktuella nästa vecka. Det kanske finns lite ljusning då för Djurgården.
Låt mig först stanna vid Linus Klasen och det faktum att han dök upp och såg ut som från någon skön förortsfilm. Det finns något väldigt profilstarkt över Klasen. Det är ju en färgklick hockeymässigt och har ju varit väldigt framgångsrik, och förhoppningsvis är det inte slut. Han kan komma tillbaks. Uppsynen är lite annorlunda på ett häftigt sätt tycker jag, och det visar väl att de har ett sparkapital i ett gäng spelare som kommer kunna ha betydelse när de kliver in. Och jag tror att det bekräftar ytterligare den här tesen att jag tycker att Djurgården har stärkt de basala grejerna rent spelmässigt som man måste göra oavsett om du har skador eller inte. Kan du sedan addera det med spets i det offensiva, förhöja powerplayet ytterligare, hitta ytterligare stabilitet på backsidan kanske i prekära lägen i matcher där du har ledning och ska hålla undan, så det har ljusnat, det har det tveklöst gjort.
Tyckte han såg ut som Rock Balboa i fyran när han åker till Ryssland med, vet du, jackan.
Det var en saftig skimpaj.
Riktigt fräsch. Sen så jag ställer mig lite frågan. Försvarsspelet ser lite bättre ut på Djurgården. Jag tror att den här backsidan kan vara lite för svag om de ska gå väldigt långt. De måste få träffa rätt på de spelarna om det ska gå långt. Jag tycker att Schilling, Elliot kanske inte har kommit upp i den nivån som de ska vara hittills. Men det finns en nivå till såklart.
Elliot tycker jag var det
bra. Ja, han har lyft sig, det tycker jag definitivt. Carl Lindbom, vi pratade ju, alla vi tre sitter i juryn här, och det är ju nu klart då att alla vi tre röstade på Carl Lindbom till guldgallret. Hur stort och långt tyckte ni att det här är?
Ja, jag tycker att han är enorm. Han har ju visat klass den här säsongen också. Trodde väl att Galaida skulle ta första spaden, men han är ju för honom och för hela Djurgården tror jag han inte är överraskad, men för oss som utifrån sett som inte kanske har sett han lika mycket så är han överraskad såklart, och visa upp en mognad i sitt spel, och även utanför har han ju visat upp den här mognaden, och då förstår man också att han har tagit steg snabbt i sin karriär också och har ju varit den bästa målvakten.
I grunden så är jag lite allergisk mot när man pratar om unga spelare generellt, att det är lätt att ta i så man spricker, och det finns ju många exempel genom åren på det som har varit talanger som faktiskt inte blir så bra. Det är många hinder kvar på vägen till att du ska etablera dig, men om jag i Lindboms fall så är jag beredd att göra ett undantag. Sen man vet aldrig vad som händer och därför ska man vara försiktig, men jag tycker att det han har visat i Djurgården är så exceptionellt, inte bara i det faktum att han räddar skott och står emot, utan att han också uppträder på det sättet med det lugnet och det vi får till oss från de som är närmare runt laget, hans förmåga att läsa, värdera spelet, alltså den skickligheten är ju väldigt fin, och då att få vara med på en sån här kväll som han fick uppleva med guldgallret, med att vinna ett derby och dessutom få göra mål, det var verkligen en lycklig pojk som man såg efter fira på isen.
Gillar att han var ute och testa, Fredrik?
Ja, men jag ska säga så här. Vår kollega Harald Lyckner tror jag sa, som är om möjligt ännu mer old school än vad jag är, om vi pratar som tränare, så sa han att står det 4-1 kan man gott försöka. Så är det ju. Det, någon av er sa tidigt, det var du som sa det, jag älskar när målvakter ut och försöker. Och det är ju inte jag. Men jag älskar att se när de gör mål.
En målvakt som är bra med klubban har verkligen, jag gillar när de hämtar pucken. Däremot är jag allergisk mot när de åker ut och ska hämta pucken, när vi spelar ut den från boxplay, hämta upp den i powerplay ner i hörnet. Den kommer ju studsa ut. Jag förstår inte det där, men
det tycker jag.
Jag gillar målvakter. Det är såklart det gör. Men jag gillar verkligen målet som är ute och vill sätta igång spel.
Med det tycker jag att vi sätter punkt på Stockholms-segmentet. Vi kommer att prata om det i Superfredagen när det är först AIK Björklöven och sen då Modo mot Djurgården. Men jag tänkte att vi kan ta Modo då, som ju studsar tillbaka. Nu var det mot tabelljumbo Västervik på hemmaplan. Men ändå så, det som sticker ut från den matchen är ju att med en frånvarolista på då, ingen är sen med, ingen Dickinson, ingen Vela. Mikkel Ågård fortsätter att leverera, och det är ju Mikkel Ågård lite grann som är den enda som är konsekvent i sin produktion just nu. Och Modo får stå tillbaka efter 5 raka förluster och ta en seger. Vad tänker ni om det?
Oavsett om det var Västervik eller vilket lag det var, så tror jag att det var viktigt för det här Modo att få spela ut lite hockey igen. Få tillbaka lite självförtroende, få göra lite mål, få svar på rätt gubbar och komma in och göra lite produktion igen. Viktigt.
För mig, det var att det var en viktig seger för Modo, tveklöst. Att det var viktigt att få göra lite mål och få energin. Och jag tycker faktiskt att det är ett par sekvenser offensivt vid målen som är det där Modo som vi lärde känna och såg under hösten. Om farten genom mittzon, ingångarna, drivet mot kassen. Men det är ingen värdemätare. Jag hade begärt att Modo skulle slå Västervik med förbundna ögon nästintill i det här läget. Prövningen för Modo, den kommer den här kvällen, superfredag. Djurgården kommer på besök, som vi har pratat om, är på väg uppåt. Den matchen ser jag väldigt mycket fram emot.
Ja, jag måste bara berätta en lite rolig story. Minns Fredrik, när vi stod där mellan båsen så pratade vi om att första målet gjorde Karl Umegård. Och då läste jag på Allehanda, som är lokaltidningen i Örnsköldsvik, att han skulle ju jobba i shoppen, alltså i souvenirshoppen, och sälja matchtröjor och sånt. Men då fick jag ju veta att han skulle spela matchen. Så då fick han ju ledigt därifrån av souveniransvarige Jonas Nilsson på Modo. Han gav ledigt från shoppen. Så han fick gå in och spela matchen och gjorde 1-0. Sånt är jag lite svag för.
Så nu var det Berit som fick jobba, och hon kanske får spela mot Djurgården om det skulle fattas folk.
Ja, hon måste ju vara aktuell om inte annat. Ja, men jag tycker att det var lite fascinerande. Men jag håller helt och hållet med dig. Det känns ju väldigt spännande med fredagkvällens sena match mellan Modo och Djurgården då, med tanke på att Djurgården är på G. Och som du säger, Modo då som en riktig värdemätare.
Ja, verkligen. Det är två lag som kommer på förhand. Trodde vi att de skulle göra upp, men Djurgården har ju en bättre form. Och jag tycker att på något sätt så är det dags för dem att visa upp också att de kan hålla mot ett förväntat topplag som Modo är, och visa lite krafter i den här härliga matchen, kommer vi att se förhoppningsvis.
Ett lag vi har pratat väldigt negativt om den här säsongen, men det är ju på grund av deras spel och deras resultat. Det är ju Västerås. Och det är ju faktiskt så att sen den där vändningen, när de hade 1-3 mot Kristianstad, vände och vann den, så har ju Västerås nu 3 raka segrar. Det blev en övertidsseger mot AIK där när Jimmy Jansson kvitterade och avgjorde. Och så sen då vann de nu igår. Och Dagen, du såg en del av den matchen igår.
Ja, jag tycker att de visar upp ett bra spel. Jag tycker att man framförallt presterar en bra hockey på 60 minuter där man hittar rätt på vissa saker. Jag tycker Filip Persson som kommer in är bra. Jag tycker att junioren med Haddo Bass, kan du uttala det, Lars?
Nej, faktiskt inte.
Vad man än har med bra svar på de typen av spelarna. Och sen tycker jag man har en offensiv som kommer tillbaka. Jag tycker Lundsjö är bra igår, får bra svar på honom. Så under 3 matcher där man tagit 3 raka, så har man någonstans byggt upp ett spel som är bättre än vad det sett ut innan. Sen så tycker jag att det finns lång tid eller mycket spel kvar att visa upp för att man ska vara verkligen där på den nivå man tycker man ska ha det i Västerås.
Det är väl lite grann som man brukar prata i många lag, att det är aldrig så illa som du tror, och det är sällan så bra som du vill ha det. Någonstans ligger ju sanningen däremellan, och att Västerås har varit under lupp av oss och många andra är ju är ju inte orättvist och det är fullt rimligt. Det har varit en svag säsong länge och väl. Man har utsatt sig för risker, man har satt sig själv i ett prekärt läge. Sen fick man en förändring, det kom en energi och jag håller med om att det är starka vändningar, starka segrar som naturligtvis, jag ser det, det blir så uppenbart tycker jag när man tittar på spelarna och på laget hur man uppträder i många situationer när man plötsligt har ett annat självförtroende och hockey är betydligt roligare igen. Så att Västerås har ju repat mod och någonstans det förtroende man har gentemot supportrar och sponsorer och så har man ju återupprättat lite grann. Sen är det en bit kvar och de kan med all rimlighet tänkas ta en åttondelare och att Västerås har kapaciteten, titta på spelarna så kan det säkert vara spännande.
Jag tycker, vi sa ju det att testet för Modo kommer på fredag, att de möter Djurgården också som är i god form, men även för Västerås nu. Nu ska de möta Mora två gånger på en och en halv vecka ungefär och dessutom Björklöven. Så det känns ju också som ett test för Västerås att nu får de åka till Mora och möta ett väldigt formstarkt Mora som ju är bäst 2023 så här långt.
Och så tar de. Sen har de Kristianstad i sista matchen som kan bli helt avgörande beroende på hur Kristianstads form är också, så att de här sträckorna, alltså de lever och det är härlig hockey att se fram emot. Jag tycker att Kristianstad Vita Hästen imorgon kommer bli intressant att se vilka som kommer ta den där matchen och vilka som kommer ta bästa position in i slutspelet, för det är avgörande matcher, avgörande poäng.
Vad är det som ni, vad går ni mest igång nu på inför sluttampen här? Men om tre veckor, det är ju bara fem matcher kvar att spela av grundserien. Det låter helt surrealistiskt att det är den tiondel kvar av serien liksom, men det känns ju, ja men frågan till er, vad går ni mest igång på? Är det toppstriden, vem som vinner topp, alltså första platsen? Är det vilket lag som inte spelar negativt kval, eller vad går ni mest igång på?
Jag tycker det är svårt att svara enkelt på det där, för vi är ju nyfikna på alla de delarna. Det som är viktigt att komma ihåg är ju, jag har ju suttit i SHL-studion ikväll som har samma charmiga avslutning, att det gäller någonting för alla lag. Och det går ju att överföra på Hockeyallsvenskan. Det är ju inte så att det är något lag som kan ha ett enkelt motstånd kvar. Och vi säger att Västervik skulle cementeras än mer så att det spikas. För jag vet inte, teoretiskt är det väl inte klart att de är...
Nej, det är 9 poäng, men det ska ju...
Ja, det ska mycket till och så vidare, men det finns de bara en sanning så att säga. Är det teoretiskt möjligt?
Det teoretiskt finns det möjlighet,
men den dagen det inte är det, och du möter Västervik, så innebär ju inte det att det är en lätt match. För de kommer naturligtvis göra allt som står i sin makt för att vara preparerade för ett kval, för ett negativt kvalspel så att säga. Så att det som jag menar är någonstans att det finns inget lag som har en återhämtningsmatch. Det finns inget lag som i mina ögon har ett gynnsamt schema. Det är klart att möter ettan, tvåan så ska den rimliga vara tuffare än att möta lag 12, 13 och 14. Men det är andra aspekter som kommer in när du är spelar med kniven mot strupen. Det är det som gör den här avslutande delen så magnifik.
Jag är väldigt intresserad av topp 2. Jag tror den kan vara väldigt avgörande för att undvika möta topp 6-lagen. Tycker att det finns en nivåskillnad i att man ser de här topp 6 som ligger, Karlskoga, Djurgården, Södertälje, Mora, nu är det Björklöven, Modo. De har en högre nivå än de lite längre ner. Viktigt att få en position in i slutspelet, att undvika en kvartsfinal där man kan dra på sig en 7-matchers som kommer tära på mycket krafter. Jag tror någonstans att både Modo och Björklöven är bekväma att möta de här lagen som kommer från play-in. Topp 2. Mycket intressant att se vilka som kommer knipa dem där.
Jag tror också att det kommer att bli viktigt. Alltså någon form av baktanke finns ju att jag tror ju att Modo, Björklöven, Mora, om de kommer topp 3 så kommer de att göra liksom valen så att det kommer att bli Södertälje, Djurgården i kvartsfinalen. Det är ju min tanke när man ser på den här tabellen.
Jag är inte säker på att de gör det av något annat skäl egentligen än att man kommer gå strikt efter tabellen. Det vill säga, du möter sämst rankade lag när du gör valet. Det finns ingen anledning i resemässigt, det finns inga sådana faktorer menar jag som har betydelse, utan du vill inte ge det bränslet. Så att det är ju mer logiken och matematiken för mig som säger att fyran skulle möta femman.
Gjorde inte Modo det förra året, valde Kristianstad i kvartsfinalen?
Ja, exakt.
Jag drog en lättnadets suck Säger man så?
Om man menar det, ja.
När Modo valde Kristianstad, för vi skulle få möta Kristianstad istället då. Så de gjorde det valet också. Då tog Kristianstad före. Jag tror att det var, vilka nu hade i kvartsfinalen, kommit riktigt då, men det var, då valde de att ta dem istället. De hade 4-0 på dem i matcher i serien, tog de, vann också.
Tycker ni att i SHL där blir det placering, i Hockeyallsvenskan där är det val, vad tycker ni är bättre?
Jag gillar valen.
Ja, jag har varit med om valen i Norge när jag var tränare där, och då
var det inte val i Hockeyallsvenskan när du var där?
Nej, då var det kvalserie och för kvalserie.
Ja, just det, det var ju fan på. Det är så länge sedan.
Nej, men alltså i grunden så kanske jag torrare då säger att det borde vara vad man spelar sig till, men jag ser skärmen med det här och jag tycker att det är spännande, de valen som görs. Jag vet, vi stod i studion förra året, var det uppe i Mora tror jag, och fick med Tommy Samuelsson som hade skött tekniken så han kunde finnas med via Skype eller FaceTime. Så det är klart att det är spektakulärt, och det jag skulle vilja det är ju att något lag säger nej, men fan, ettan går in och väljer lag, vad får de välja på?
Ja, men att Modo skulle valt Karlskoga, ja, hypotetiskt, ja, men
att man
som
kastar
sexan,
om lite grann och kastar lite bränsle in i det, men jag känner tränarkåren och klubbarnas tänk, och att man är försiktig med det i Sverige, och det kan jag ändå tycka är rätt.
Hade du vågat själv tagit sånt?
Nej, jag tror att jag hade varit feg. Det jag hade gjort, och jag vet att jag gjorde i Norge, var att jag förde en dialog med delar av spelartruppen, alltså kanske spelarrådet, bara så att vi är överens. Och det kan ju finnas faktorer med resor, eller att man har en känsla att, som du var inne på, man har 4-0 i matcher mot ett lag. Det kanske är skadade spelare där, men i grund och botten så tror jag man sitter säkrast i, och det kanske är en feghet, men det är också, ibland är det bra att inte leka med elden.
Exakt likadant. Jag skulle aldrig våga ta, för att man ger det där lilla extra bränsle. För det gör det ju verkligen.
Tänk sitta där som valbara lag och följa det här på tv, och sen liksom får du det där. Alltså den lågan som tänds i det omklädningsrummet är ju brutal.
Ja, men jag kan säga så här, jag är expert på att jinxa saker. Så hade jag bara tagit lag, hade vi åkt ut direkt om jag hade varit där. Jag är också bra på att säga till någon spelare, kom upp på isen någon gång, man var på någon på tek och tjafsa och härja med dem, och så smalde i baken direkt, så kom ju flinet.
Så det betyder att det du säger i podden ska vi inte tro ett smack på, för det kommer slå tillbaka.
Tvärtom bara, tvärtom allting.
Vinnande koncept. Men du, vad hände i Karlskoga i onsdag? Karlskoga åkte på stryk mot Östersund hemma. Karlskoga som vi inte har hyllat kanske så jättemycket, men där har det verkligen varit lyft den senaste tiden. Jag menar, efter nyår så är ju Karlskoga riktigt, riktigt bra.
Ja, men i matchen mot Östersund så otroligt passiva i sitt både försvarsspel och offensiva spel. Jag tycker att Östersund fick åka till Nobelhallen och liksom göra lite vad de ville. Och det är verkligen inte det spelet som de visar upp. Kanske lite, man tar Östersund på något sätt att de ska åka dit och bli överkörda. Men Östersund gjorde det bra. De välförtjänt vann den här matchen också. Jag tror Karlskoga var otroligt besviken på hur man kommer ut. För det var ett passivt spel. Och på något sätt så, hemmaplan, möta Östersund, då vill man bara åka dit. Man ska köra över dem. I Karlskogas. Men Östersund bra, stod upp på bra sätt och ju välförtjänade 3 poäng.
Vad tänker du om Karlskoga, Fredrik? Jag menar, just den streaken de var inne på. Nu har de ju mött Kristianstad, Vita Hästen, Västervik här. Just det, de förlorade 0-4 hemma mot Västervik.
Det är väl det som jag tillhör ju de som har börjat tro igen på Karlskoga. Jag tyckte det fanns en period, jag vet inte riktigt när i tiden, där det var för slätstruket. Jag tyckte inte det fanns någon offensiv som skärmade mig, och jag tyckte att man var ihåligare än man brukar vara. Sen har ju de hittat någonting och gjort det väldigt bra, så att jag har börjat tro på dem igen. Att man förlorar mot Västervik och Östersund, du kan Karlskoga bättre än vad jag kan, Dagen. Jag tänker bara rent generellt att man har ett annat ingångsvärde mot lag där nere. Man tror, det räcker att några spelare tycker att ikväll kan vara lite skönare, jag kan spela lite mer med marginal och liksom kladda. Det fäller en del lag. Men jag tror fortfarande att Karlskoga är ett obehagligt lag för samtliga i ett slutspel att ta sig an. Det är jag övertygad om. Och sen ska jag bara säga på Östersund att alldeles oavsett om nu Karlskoga gjorde en sämre match, så skötte ju Östersund sina kort rätt, och i ett prekärt läge som de befinner sig i så var det ju en vansinnigt viktig seger, och det ska man ju credda Östersund för.
Lite halvmys i första kedja som Östersund har fått ihop också. De kör ju med en nya Trey Bradley. Han har ju gjort poäng. Tom Brady, han har gjort poäng nu 4 raka matcher sen han kom in. Han hade ju en liten startsträcka där. Och så körde man ju då med Lushak som de har värvat från Södertälje, och Koivis då, som ju inte har rosat marknaden här den senaste tiden. Han började och gjorde en del poäng i den där första kedjan. Vad heter han? Leclerc och han hittade Miletic som ju drog. Miletic som men drog Brad, för ett tag. Men det,
Brady tycker jag ser, han är bra offensivt. Kanske lite vek i kroppen i närkampsspelet, men har ändå en offensiv och har ju visat att han har kvalitet att sätta dit pucken också. Men kanske lite vek i närkampsspelet.
Jag tänker generellt på nordamerikaner. Det där är ju liksom två nyförvärv. Och hade det här varit backa tillbaka till september när serien börjar så om, jag säger om de inte är tillräckligt bra för att på 52 omgångar plus ett slutspel eller kval är bra, så kan de skörda någonting de här sista återstående matcherna nu, så skulle det kunna vara Östersunds räddning i den bottenstriden. Och skulle man hamna i kvalspel neråt så att säga, vad heter det egentligen så jag inte säger fel? Heter det
negativa
kvalet? Så har de fortfarande den här, det flowet som de visar nu, så kan ju det var väldigt viktigt för Östersund.
Sen har du ju Anderberg som går på vatten. 19 mål, det är helt otroligt. Vi har inte knappt pratat om honom. Men det är ju imponerande att han laddar den här bössan.
Vi har mest pratat om det folkrace-auran, men det där skottet är ju hänsynslöst. Och jag ska lägga mig platt. Om jag inte har sagt det förut så erkänner jag nu att jag tyckte att han var rent ut sagt svag förra säsongen i Södertälje. Jag såg inte riktigt vad han skulle kunna göra i Östersund, mer än det känns som en fin person och en bra erfaren hockeyspelare trots sin relativa ungdom. Men han har ju slagit mig med häpnad.
Jag tycker att det är en skön profil. Alltså det är en kille som spelar med ett leende, och sen så är han är ju stor och stark och med ett jäkla skott, och det känns ju som att Oskarshamn, nu säger ju alla rapporter då att han ska vara klar för Oskarshamn, och när alla har hört det, när jag säger alla då menar jag liksom de som gräver i nyheter, då brukar det luta mot att det är så. Och jag tror att det kan vara ett sånt där fynd som Oskarshamn kan hämta in, ja men typ som Vorje Kroj som man har liksom format dit, och man har ju ett gäng, Lukas Pilö har man ju fått att bli sjukt bra, och några fler.
Har de lyckats med någon nyförvärv, Oskarshamn? Men Anderberg, alltså det skottet är ju fruktansvärt hårt. Men när han spelade i Karlskoga så var det ju farligare att stå i ledet, för han träffar ju aldrig mål. Men nu har han ju fått in alltså träffsäkerheten också, då smäller det ju, för det är så fruktansvärt hårt. Men det var, jag kommer ihåg några träningar när han stod framför mål och man såg han kolla ner pucken, nu skjuter han. Då var det bara ut i hörnet, men det var farligare att stå i hörnet än vad det stå framför mål, så... Men han har gjort det bra.
Jag tänker så här på Anderberg, att det, om det nu då är så att han ska spela Oskarshamn, så tror jag att det är ett bra val av honom. Sen, jag förstår ju att allsvenska spelare inte har 14 lag att välja på om du ska få en chans i SHL. Men har du alternativ, så jag tycker det där är alltid intressant. Jag har sett så många spelare som jag tycker gör fel val. Man väljer ett ledarskap som kanske inte passar mig. Man väljer en spelidé som inte riktigt funkar. Man väljer en social plats som inte är min grej. Jag fattar att många måste ta chansen någonstans, bita ihop. Men har du val att göra, finns det alternativ, så ligger en väldigt stor börda och ett ansvar på spelaren för att din karriär ska gå rätt. Och jag tror att Anderberg, utifrån rock'n'rollen som finns i Oskarshamn, så har han valt rätt i sånt fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, nu ska, vi pratar inte så mycket SHL här. Vi har ju valt att fokusera på Hockeyallsvenskan i den här podden. Men alltså, jag är så sjukt imponerad av det som händer i Oskarshamn nu. Jag menar, nu är det ju... Alltså, Samuel är ju så löjligt jävla bra nu. Så det är ju skämmigt nästan för de övriga. Nej, men han är så fruktansvärt jävla bra. Och på riktigt, alltså, det är ju så här. Om Oskarshamn får rätt motståndare i det här slutspelet kan ju Oskarshamn rent teoretiskt gå långt i det här slutspelet.
31 mål på 6 matcher tyckte jag Björn Oldén sa när vi rundade av idag. Alltså framåt. Vi har 35 mål på Somela. Då gör han ett mål idag det första. Men då kommer heter han Cameron Brace. Då kliver han in och smackar in 3 rökare. Ja, sen fyller Oxanen på. De har ju verkligen ett flow.
Och smäkar är ju hur jävla bra som helst.
Nej, det är för mig Oskarshamn ett fint exempel på det här förtroendet, känslan som man får uppleva ibland i lagdagen när man har säsonger som har varit fantastiska och man är med om det som vi har pratat om, lag som har besvärligheter, AIK, Västerås kanske, hur plågsamt det är att leva hockeylivet då.
Men jag kan bara tänka mig vardagen i Oskarshamn just nu när de går dit i träningen, man går och fikar tillsammans, man har det här, du vet, det är sån harmoni i Oskarshamn. Det är helt sjukt vilken harmoni de har, och det är, någonstans kan de inte förklara vart det kommer ifrån, men du har ett flow just nu och det är bara att fortsätta med det flowet. Men vad nattklubben heter? Heter den La Scala?
La Scala, där kan det bli guldfest. Då ska jag banne mig ta mig dit. Jag har ingenting med dem att göra, men jag ska stå där och lyfta på hatten om det så blir.
Jag har vunnit SM-guld i inline och fira på La Scala.
Ja, det har jag också firat på La Scala. Jag berättar en kort anekdot där som är lite underhållande. Jag satt där, det var ett TV-puck-slutspel. Så vi hade uppehåll i Hockeyallsvenskan och det var mycket scouter och agenter på plats. Så jag tog på mig ett ansvar åt klubben och sa att jag kan underhålla dem lite grann. Det skulle finnas som lite VIP, de skulle ha statistik och datorer och sådär. Och sen var det ett gäng av dem som jag är bekanta med, vissa mer, andra mindre. Men vi gick ut och åt middag och hade trevligt, och sen var det några som tyckte att vi går på lite nattklubb. Så vi hamnade på La Scala och det var Halloween-tider. Så det var 2 underhållande saker. För det första så dök det upp en banan. En människa som var utklädd till banan som var oerhört enerverande och dryga. Så jag sa till någon att kommer den där bananjäveln tillbaks en gång till, då har jag aldrig slagits hela mitt liv, men då klipper jag till den. Det visade sig att det var en av mina spelare som var nykterist och inte drack en droppe. Han hade bara kul. En annan spelare släpade vakterna ut framför ögonen på sig. Jag såg att det var han. Var på... En av de här agenterna säger, men du, var inte det där, pip, jag säger ju inte vem det var. Det var lite oförärligt, det var inte något allvarligt, men det var 2 minnen från La Scala.
Viktor Gibbs Sjödin.
Nej, det kan jag faktiskt dementera, även om det hade varit, vilken härlig kille, du spelar ju med han.
Jag har bott granne med honom i Karlskoga, ja, det är en
profil.
Underbar.
Han var nere i Australien profil, och spelade hockey länge.
Fantastiskt. Och nattklubben som han besökte många gånger under sin tid, vad hette ju Club San Remo i Karlskoga förr.
Oj. Finns det en nattklubb som heter Club San Remo i Karlskoga?
Ja, jag tycker det är charmigt.
Paraplydrinkar.
Har jag berättat i podden om grästrimmern?
Nej, det tror jag inte.
Fredrik, det måste jag ha dragit.
Jo, som du vann.
Ja, men har jag dragit den i podden?
Det törs jag inte lova.
Men jag kan ju dra den kort i alla fall. Jag var nere på sommaren, så åkte jag och hälsade på Harald Lyckner nere i Karlstad, och sen får vi spela en sån här partnergolf i Karlskoga. Och då stannade jag kvar och drack lite öl och sådär. Och då så vann jag en grästrimmer, för jag hade en i mitt lag då, man spelade sån här scramble. Så han slog ju som en häst, och han slog ju en drive på ett par fyra hål som la sig 1,9 meter från hål. Så närmast hål då på det här vann då alla i bollen en grästrimmer. Det roliga med det här är att jag och den andra killen som då fick putta för den som slog in, vi skulle sätta putten för Igel då. Båda vi missade i putten, så det var ju lite antiklimax. Så vi fick en grästrimmer. Det som är historien i alla fall, att då kommer jag till O'Learys i Karlskoga, och framför mig så står en kille med en sån elsparkcykel i kön till O'Learys i Karlskoga. Och vakten bara, fan, det där kan du inte ta in här liksom. Så han fick ju blankt nej på att han skulle få gå in på O'Learys i Karlskoga med den här elsparkcykeln som man ska ta sig hem på sen. Då kom jag efter, ja, det kanske en person mellan, med en grästrimmer. Och det var öppna dörrar, du är välkommen in här. Så det skedde någon form av aktion på den här grästrimmen, för jag ska ju flyga dagen efter och kunde inte ta med mig den här på flyget. Så det var en person som ställde sig upp på bardisken där och körde en aktion på min grästrimmer som jag hade vunnit.
Och vet, den som köpte den grästrimmer sen sålde den vidare för dyrare peng på klubben.
Säg bara inte att det var för att Lars Lindberg använt den.
Nej, det har det definitivt ingenting med att göra, det vågar jag lova. Men det var fantastiskt roligt. En inblick i glesbygden, att en elsparkcykel, nej, men en grästrimmer får du gärna ta in på krogen, inga problem. Jag kommer att tänka på en grej som hände igår. Jag läste en artikel om det som Per Svartevadet hade uttryckt sig på Radiosporten. Han sa det att han tycker ju att man ska utöka SHL med fyra lag. Att man ska flytta upp Stockholmslagen och Björklöven och Modo. Jag tror inte att Mora och Södertälje och Karlskoga är inte så sugna på det. Men vad säger ni om det här med seriesystemet nu med tanke på allting som händer? För jag vet att det här har vi diskuterat sinsemellan lite grann. Och just med Per Svartvadels artikel eller sin åsikt tycker om det här. Vad tänker ni om det?
Jag är glad att fler och fler kastar ur sig tankar och idéer, för att jag är helt övertygad om att vi inom närtid skulle behöva se över seriesystemen. Alltså hela svensk hockey, det är en komplex stor fråga, för det handlar om ekonomi, hur tv-pengar fördelas, det handlar om kostnadsbördan för klubbarna och så vidare. Så att jag tycker att det ska ske en ny värdering så att säga av hockeyn. Hur ska vi ha det? Vad finns det för alternativ? Och jag märker ju så fort att någon öppnar käften och har en åsikt om det här, så blir den personen, oavsett om det är Sylvegård i Malmö som jag såg och var ute och hade ett resonemang, eller om det är Svartvadet som är en sund och klok kompetent person, så blir det ju direkt så att man, det är ju väldigt konservativt hockeyns värld. Jag är tveklöst av den åsikten att det ska vara möjligt. Vi kommer aldrig kunna stänga dörrar i svensk hockey.
Och det tror jag ingen vill heller.
Men man måste ändå kunna se över tänket och funderingarna, för att det finns ju en klyfta som jag upplever växer, som blir större. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Och det gör ju att det till slut, där ser vi ju hockeyallsvenskan också om du tittar på förutsättningar och resurser. Så att jag välkomnar en ny utredning.
Det kan man göra, men du ska inte bara ta upp lag för att ta upp lag. Du ska förtjäna din plats att spela till dig den platsen. Då får man utöka ligan med mer antal lag. Men då ska du också förtjäna den platsen. Stockholmslagen ska inte få en extra plats bara för att du bor i Stockholm, placerad i Stockholm. Du ska spela till den platsen.
Men låt oss ändå vara överens om att det är bra att det kommer utspel som väcker diskussion. Jag tycker heller inte att man ska ge gratis platser för att någon heter någonting eller kommer från någonstans. Men vi behöver börja diskutera det här, och då får det komma lite kantiga förslag, lite spetsiga förslag, men någonting behöver nog ske, tror jag.
Det tror jag verkligen.
Jag håller med helt och hållet på att jag tror att det här behöver utredas, och att kunnigt hockeyfolk sätter sig ner och funderar på vad är det bästa för svensk hockey i stort. Och jag håller med om att allting ska göras på sportsliga grunder. Det tror jag att alla vi och de flesta som följer ishockey är med på. Det som är problematiken nu, det är ju det att fotbollen har gasat ifrån hockeyn så otroligt stort intresse liksom riksmässigt i Sverige. Och för att vi ska få en starkare hockey så måste vi också se över vad som är bäst för hockeytotalen. Och där kanske det finns en hel del att göra. Och jag är helt med dig, Fredrik, att jag tror att alla som kastar ut sig förslag, de ser ju att det finns vissa grejer som kanske är bra. Och av alla de här idéerna kanske man får ta fragment. Men det som vi märker nu, det är ju, som Sylvegård har helt rätt med, det är ju det att han sa ju det, att det här lockar fram det värsta i folk. Och det har han ju rätt i. För de pengarna som folk betalar för spelare som de för 6 månader sedan inte ens kollade på nu, i ren kris, det är ju för att, alltså självklart skulle du kunna åka ur, men det här negativa kvalet, det är ju faktiskt ganska skeptiskt till om det verkligen ska vara kvar på det sättet.
Jag förstår att han uttalar sig så för att han är nära och ramlar ur, men det, du får du väl stå emot.
Ja. Men du kan heller inte frånta honom den möjligheten att ha en åsikt för att han är där.
Det gör jag verkligen inte. Men att man säger att det drar en hets, att det blir att det, ja, det gör det, för att du hamnar där, för att du gjort något dåligt innan. Du har inte värvat tillräckligt bra spelare, du har inte fått ihop spelargruppen på rätt sätt. Därför sitter du i den sitsen. Men värva inte då. Lita på din trupp.
Ja, men han, jag tror mer att han, så jag uppfattar som att han påvisar ett syndrom som finns i hockeyn. Vi sitter ju själva inför deadline och jag ska inte sticka åt er, för en gångs skull har vi kommit en bra bit på en podd utan att ni två har gaddat ihop er mot mig, så jag ska inte ge er den chansen, men jag ska säga att det finns ju många som ivrigt påhejar att det ska värvas, det ska rekryteras, det är fräckt och det är fränt. Sen när man sitter med den där bajsmackan i knät, för att prata brutalt och rakt, så blir det mindre skoj. Så att vi lever ju i en tid som har slagit runt och hamnat snett. Den tycker jag att man måste på något sätt förstå, att den drabbar de här klubbarna. För att det är ju enorma skillnader på en organisation i SHL mot väldigt många organisationer i Hockeyallsvenskan vad gäller allvaret i att spela i SHL eller inte. Jag kan ändå förstå att man som representant för en klubb hyser oro för situationen.
Det förstår jag med, och jag förstår att man hetsar igång, men där handlar det också att klubben är stark nog att stå emot yttre påverkningar om man inte vill hamna i den stationen som klubb. Men det är ju någonstans att du har misslyckats med någonting, du hamnade. Jag tycker att det ska finnas ett negativt kval. Jag tycker att det gör
Det extra. Tycker jag också, men kanske inte just på det sättet som det ser ut just nu.
Nej, men det tror jag. Vadå, om det inte fanns ett negativt kval, då skulle vi ha 180 lag i SHL om 25 år då?
Jag tror inte Dagen menar så.
Nej, men vad menar du?
Jag menar att det skulle vara en kvalserie.
Du menar kvalserie istället för kval?
Jag tycker att jag gillar den här typen av spel nu, där man får den här extra hettan i bästa 7.
Ja, alltså jag tror i alla fall det är att jag tror att man ska se över det. Sen exakt vad man ska komma fram till, jag har inte svaren, och det är definitivt inte jag som ska ge svaren på det här. Det är jag på det klara med. Men jag tror verkligen att man behöver se över det för det bästa för hockeyn på sikt. Jag gillar ju framförallt, jag tycker att det här slutspelskonceptet som är i Hockeyallsvenskan nu är jättebra. Jag tycker det är skitbra att vi har 2 starka ligor, men det finns ju också andra saker som ska vägas in.
Ja. Så är det ju absolut.
Hockeyallsvenskan fick ju ett jäkla skjuts förra året med den här, eller 2 år är det nu med, eller 1 år kanske.
Ja, det är 2 år med slutspel, men ett år var ju utan publik.
Men det har ju gett en jätteskjuts till Hockeyallsvenskan, så det är ju något man ska ha kvar här. Men du måste, som ni är inne på, det måste göras en utredning för svensk hockey, självklart.
Men jag tycker det är lite roligt, en del har ju varit lite fyndiga nu. När tittar du senare åren, så är det ju många attraktiva lag som är i Hockeyallsvenskan. HV åkte ner, sen åkte Djurgården ner, så säger folk, nej, det är dags att stänga ligan uppåt. Att man liksom ska isolera för att det har blivit ett intresse. Och det är klart, som det ser ut nu med det här upplägget, så är ju alltid ett väldigt spektakulärt lag som tillför någonting. Hockeyallsvenskan, så på det viset kan ju det, om jag pratar Hockeyallsvenskan som liga, så får ju de alltid fånga ett lag som kommer fallandes från SHL som är bra för Hockeyallsvenskan. Men frågan är ju så mycket större än så. Jag tror vi är helt överens om att det är jättefint att man ser över alternativen och att hur ser svensk hockey ut i framtiden?
Ja. Nu hoppar jag upp till Umeå från gårdagen, för det var Björklöven mot Södertälje. Det var ju faktiskt frapperande att läsa att Björklöven hade gjort ett mål på två matcher mot Södertälje, men nu blev det ju faktiskt 3-0-seger för Björklöven igår. Kilke tog över poängliga ledningen, Videll spelar inte som ni vet, och det senaste därifrån är att han är den här veckan indisponibel för spel, och sen får vi se hur långt bort han är. Men att jag läste någon intervju där, så han hade uttalat sig för första gången, Videll, han trodde att det var kanske någon vecka till innan han kunde spela, för de ska göra ytterligare utredningar på det där. Men alltså, Björklöven är också ett lag som är väldigt stark, och nu möter de AIK då på Hovet i kväll fredag då, eller imorgon kväll fredag, nu är det ju snart fredag för övrigt.
Vill du tillägga att vi är väldigt sent i våran inspelning?
Ja, det blev lite speciellt. Dagens SJ har återigen...
Men nu är inte jag inblandad.
Nej, nu är jag... Vi kör ju nattspelning, det är ju underbart här. Ser vi United spela samtidigt också.
Ja, det behöver vi inte prata om.
Nej, men jag tycker att Björklöven visar upp en klass igår. Jag tycker på något sätt att fortfarande bra försvarsspel av Södertälje mångt och mycket, för det är tryck hela tiden, håller de på utsidan, men den här offensiven i Björklöven är att den börjar hitta rätt, och med Löke in i det här laget så är det en spets som är enorm. Sen jag hörde att ni
två
ska
nya
till
poäng igår för Löke.
Fort er, bra Fredrik.
Ja, den var ju snygg igår. Lite så här Ingvar Oldsberg-aktigt, men den funkar.
Men däremot så tycker jag att Södertälje, man ser vikten av att så mycket som Videll har driver det här laget, jag tycker att han måste komma tillbaka för och komma tillbaka i form inför det här slutspelet. Han är så otroligt viktig för det här laget, och nog den som är viktigast för ett enskilt lag.
Jag säger så här, Björklöven för mig är, lägg åt sidan alla siffror, det går säkert att motbevisa mig på någon punkt, men för mig är Björklöven det by far i särklass starkaste, mest formstarka lag över en längre tid. Jag tycker att Mora var där och nosade, sen när de var lite mänskligare, men jag tycker att Björklöven verkligen över en tid nu visar klass och kvalitet, stabilitet, man har spetsen, man har balansen. Mycket, mycket bra.
Och Jakob Olofsson har ju kommit tillbaka från den här hjärnskakningen och såg ju väldigt bra ut i matchen i fredags mot Djurgården där han gjorde två mål. Och inte bara det att han gjorde två mål, så tycker jag också att i spelet så ser man ju grejer där. Det som är intressant nu är att nu är Weigel tillbaka i träningen. Han ska in och spela. Han sa själv att han skulle spela på söndag. Det lät inte på Viktor Stråle i lokaltidningen som att det var aktuellt. Att fysvärdena var kanske lite för dåliga för det. Men då blir det intressant, och ska de flytta Olofsson och sätta in Weigel där igen mellan Poli och Kilke? För Poli och Kilke har ju faktiskt inte gjort fullt lika mycket mål den senaste tiden, om ändå fortfarande gör mycket poäng.
Fan, man ser framför sig hur jag lirar direkt, alltså det känns bra i kroppen, alltså, så kan han knappt åka. Jag tycker att han ska in i den formationen. Jag tycker att Pooley och Kilke är bättre med Weigel där. Sen kommer det ta tid för honom, men för att det här laget ska gå långt i slutspel så jag tror att den formationen är bättre där. Jag tycker att Olofsson har kvalitet att spela med andra spelare och gör de formationerna bättre. Weigel måste spela högt upp i laget för att få ut mer.
Sen är faktiskt Vainio, nu kommer han att gå sönder nu för att jag säger det här, men nu har ju faktiskt Vainio sett lite bättre ut sen det att han kom tillbaka. Han såg ut som att han inte hade spelat hockey på två år, vilket han typ inte har gjort, men när han kom tillbaka. Men nu har han ju faktiskt börjat se lite bättre ut, och nu har de helt plötsligt lite bredd på backsidan igen. Vilket gör att de har alternativ där och inte måste spela på gå hårt. Sen tycker jag också att ytterligare en spelare som har lyft sig, det sa ju vi i fredags, Fredrik, att jag tycker att Jakob Andersson har lyft sig på backsidan också.
Ja, för han har varit, han har inte varit dålig, absolut inte.
Men det åker.
Men jag tycker inte att han har, vad sa du?
Men det åker.
Ja, men Anna, jag har liksom, jag har begärt mer. Men det som jag tyckte med honom är, det här blir så motsägelsefullt. Vi pratade för övrigt på en parallell i kvällens match Leksand-Färjestad om Davidson, den där nya backen i Färjestad. Så såg han att spela mycket, och så sa både jag och Thornberg att vi har inte sett honom. Och det är bland det bästa betyget man kan ge, i synnerhet till en ja, det brukar vara till er domare dagen, men också till en back. Så där, att man sköter sina åtaganden, man gör rätt. Jag tyckte han hade lite mer frenesi i det han gjorde, Jakob. Så att det är många positiva tecken på Björklöven, får vi summera det som.
Ja, Det ska bli spännande att se dem nu mot AIK också. Och sen nästa vecka var det väl också några riktigt bra matcher jag har för mig. Nu har jag inte riktigt helt koll på spelschemat här kommande tiden. Men jag håller med om att Björklöven känns ju ruskigt starka just nu och får väl kanske... Ja, det är ju Mora spelschema då som talar för Mora i den här toppstriden om seriesegern. Jag tror att det kommer bli ett ruggigt race. Alltså. Shit, vilket race det kommer bli ända in på målsmål. Och jag vidhåller det här till sten. Alltså. Jag tror att det kommer bli sjukt viktigt att vinna grundserien.
Klart som katten. Det har vi ju sagt så många gånger och det har vi inte anledning att ändra på, tänker jag.
Men Löke då? Alltså nu har det två assist till. Alltså nu har 5 poäng första två matcherna. Och det är ju en grej, men det måste ju vara så otroligt skönt att få den starten.
För honom såklart, men än viktigare för klubben. Alltså det handlar om tron på något sätt och du ska sälja in dig. Det tror man ska ha med som en aspekt att som spelare i ett sånt här skede när du kommer in, du tar någons tröja, du stjäl någons istid, du stjäl lite uppmärksamhet, då har du ett ansvar att bjuda tillbaka sig, att leverera, och det har ju han lyckats med.
Där är du verkligen inne på något, Fredrik, att bevisa för gruppen. Han är accepterad av klubben, sportchef, tränare. Nu ska du också visa för dina lagkamrater att du kan prestera. Gör han det, blir han accepterad också på TETA. Och han har ju... Alltså jag gillar den här kedjan. Alltså det går fort. De har kvaliteter. Jag tycker Löke visar upp den. Tycker han ser bättre ut än vad han gjorde i Timrå med pucken. Den ser starkare ut i kroppen också.
Jag har varit med så många gånger med, och det har du också, Dagge, det kommer in någon ny spelare under säsong. Och i synnerhet ju längre fram du är, så... Den där liksom första mötet du sitter i omklädningsrummet och tränarna kommer in och så ska man säga så välkomnar vi Jens. Så ser man liksom om det fanns tankebubblor ovanför huvudet på, så är det en del som genuint är glad. Man kanske spelar ihop, jag känner den där rackaren. Men en majoritet har en skepsis. Vem är den här killen? Vad har du tänkt att leverera? Ska du knycka något av mig? Är det min status, min position? Är jag hotad? Och att då liksom replikera ganska omgående som Jens Löke gjorde är ju ljuv musik för honom och för hans lagkamrater.
Sen när man kommer ut på isen, alla blickar, kolla, hur åker han? Jäklar, kolla den där passningen.
Och sen har man ju varit med, om någon också genom året. Helvete, det där ser bra ut alltså. Så återkopplar man, vilken åkning, såg det avslutet där.
Och sen klappkassan, ja,
första tre matcherna minus 7, ingenting stämmer.
Ja, men jag tror jag tänker också, nu känner inte jag Jens Löke superbra, men jag känner honom lite grann om jag tänker på att jag har stått på honom mycket de senaste åren. Och jag menar, det är ju en lättsam kille, en trevlig, glad prick liksom. Det känns ju som att han måste få gå förresten, vi kan ju göra en liten avstickare. Dagen, nu bjöd Dagen in till det här för han stod och velade. Det sista som hände i Hockeyallsvenskan mellan Dagen och Löke var ju att jag ska ha klippt ut den här intervjun. Jag gjorde intervjun, det här var under pandemisäsongen. Ni mötte Timrå borta, ja. Och det var grinning på isen. Sen så hade vi typ Hartman lagt upp skridskorna på sargen och liksom luta sig tillbaka och håna, och du hade topplocket gått på Mika Dagen.
Det var ju så fruktansvärt bra, och jag känner mig frustration på att vi hade inte en suck mot dem, och så sitter Hartman skridskorna på sargen och bara skriker, Dagen är så jävla dåliga, och du vet, jag var tokig. Löke kom framåt, men jag tog ut aggressionen på honom. Står en intervju med dig, Lars, du ser i ditt ögonblick, jag har nästan tårar i ögonen. Jag är så förbannad så det bara sprutar. Men det, ja, Löke och jag har en historik, men det var inte han jag var sur på.
Ja, det var ju Hartman. Det roliga var det där var att då var ju ändå jag snäll med dig och så här, märkte jag att du skulle kunna göra Petter Larsson Nilsson, att du skulle dräpa honom. Jag hade mjölkat det där lite vidare, så jag avslutade den intervjun. De som minns det är de minns det, men så arg har jag då aldrig sett dig i alla fall.
Nej, och sen stod Jonathan Dahlén, jag stod bakom och lyssnade på hans intervju innan, och det var skratt och det var liksom Lars och Jonathan stod där, ja, det är vinst och det är gött, och du vet, det var koka i mig, och jag tänkte säga, jag måste gå härifrån in i intervjun, och du frågar vad som händer. Ja, då, det small då.
Nu har vi faktiskt tagit bort det, men det fanns en av dagens sista matcher i Hockeyallsvenskan. När vi står i studion mellan båsen i Umeå, så fanns det för en typ diskho, och den har varit med ett djupt märke i sig. De har tagit bort den där nu och då fick jag veta av en av vaktmästarna där. Det är Daggen som har slagit av den där i frustration på väg ut från en match.
Det har gått några i sina dagar. Men Timrå var frustration för de var fruktansvärt bra. Samma med HV förra året tyckte jag hade den där omöjligheten. Och då att man får någon som sitter och hånar så där. Jag vet ju själv, jag förtjänar det.
För du har ju aldrig hånat någon, det är det som är det vackra.
Nej, jag förtjänar allting jag fick. Men där gick topplock. Jag brukar kunna hantera mig där, men... Mm.
Ja. Jag höll på att säga att fredag nu då. Vi har ju något jäkligt intressant. Alltså inte bara det att det är toppstriden. Men Mora och Västerås pratar vi om, den är intressant. Östersund och Almtuna blir ju sjukt avgörande. Och sen då Vita Hästen mot Kristianstad. Blir ju med tanke på då det här negativa... kvalspöket som är. Kristianstad nu tre raka torsk då som ska spela den där matchen. Vita Hästen, ja, det går ju fortfarande lite så där. De har en seger på de fem senaste liksom. Att det är ganska viktigt att ta de här poängen nu för att menar, vinner du den här matchen, då kan du ju nästan säga att du har dragit ifrån Östersund och Tingsryd. Det är fyra poäng ner till Östersund nu för Kristianstad. Skulle de vinna den där och dra ifrån lite grann då med fyra matcher kvar att spela, då är de ju nästan klara för att inte spela negativt kvar.
Allt det här spekulativa nu är ju underhållande, det är stressande för vissa, det är rogivande för andra, men det vi enda saker vi vet är att det är inte över förrän någon sjunger, och det gör man efter 52 omgångar. Så jag försöker säga bara lite att de här matcherna som återstår nu, vi kan sätta att vissa är mer spektakulära än andra. Det kommer att vara ett race. Det vet vi av erfarenhet. Så när man ibland höll på att nyktra till, vilket inte är vårt dilemma här och nu, men när man tänker över säsongen förut, så har vi bara det här med Modo. Det cementerades ju av väldigt många. Jag hävdar fortfarande att man får gräva djupt för att hitta en bekräftelse på att jag har sagt att det var givet.
Jag har hört det.
Kan vi hitta den?
Mm, leta.
Lyssnare kan hitta den, Fredrik.
Lycka till.
Ja, den lyssnare som gräver fram att Fredrik har sagt att det var klart
glass,
för Modo.
Men det jag försöker säga nu är att vi kommer ju att ha såna snabba tvära kast. Det kommer att vara väldigt spännande omgångar framöver där det blir justerat. Det här trodde vi inte. Och det är det som gör idrotten så nyckfull och underbar.
Sen den matchen imorgon med Hästen, Kristianstad där, tycker jag Kristianstad gör en 20 minuter. De klarar av att göra 20 minuter i matcher. De kan prestera på den nivån de ska. Sen dippar de. Men den kommer bli avgörande för det här ute.
Jaha, fem poäng så det upp. Avgörs då? Ja, men nu är vi där igen, Dagger. Fan, det gick inte 30 sekunder från att jag försökte vara den vuxna i rummet.
Det går
kan, jag få, kan jag få ha ett år i tv-branschen innan jag lär mig vad man ska säga och göra, Fredrik?
Det här är inte tv.
Ja, den matchen kommer bli viktig då.
Ja,
för vilka som ska in i slutspelet. Det är fem poäng upp till strecket om de inte tar det.
Du har helt rätt, Eriksson.
Avslutande så ska jag säga det att ni som lyssnar på det här, så rekommenderar jag er att se Superfredag av anledning till att det är fem underhållande matcher, det är toppmatcher, det är negativa kvalstriden och det är mycket annat. Och dessutom så kommer vi faktiskt att släppa en liten nyhet vi på Simor där.
Spännande. Nu börjar jag fundera.
Ja,
men jag förstår vad du vill komma.
Hur ser min kontraktsituation ut egentligen?
Men såg inte du det för inte så länge sedan? Och så vart det ingen nyhet. Är det den?
Nej, men exakt. Det är väl mer att imorgon på Superfredag, eller ja, exakt nu om 14 minuter är det fredag. Men då kommer vi att presentera vad som kommer att ske här. För det kommer att bli en liten ny grej som kommer på Simor här i sluttampen på grundserien. Så det kommer ni få veta mer om under Superfredagen. Det är ju bara det en anledning att lyssna in. Men framförallt så är det matcherna och spänningen som jag tycker att man ska slå på för. För med det så tänkte jag att vi ska avrunda den här podden, för det är sent och vi ska upp och jobba imorgon. Fredrik, fingret uppe.
Jag vill bara säga en sak som kan vara irrelevant för samtliga utom för oss tre. Men jag har för avsikt att smyga bort och hälsa på Daggen på hans rum. För att bara för att bekräfta det här, du sitter i Umeå just nu, Lars. Du flyger mer än en heltidsanställd pilot. Jag och Daggen befinner oss i samma stad, på samma hotell. Vi vet inte på vilken våning. Ja, våning 6, Daggen, vilken har du?
Det kommer jag aldrig säga.
Var beredd, jag kommer att knacka på din dörr efter midnatt, skrämma skiten ur dig.
Full måne.
Ja, just det, det är sån jävelskap också. Men då, ni som lyssnar på det här, då ses vi på Superfredag ikväll 17.30. alla andra. Ja. Det gör vi. Med det säger vi tack för ikväll, nu när vi har spelat in där. Och så hörs vi snart igen. Ha det gott. Tja.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.